Viaplay Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.
Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra, ja. Jag älskar det.
Det är mål, det är mål ju! Yeah.
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
Deflected in a save, rebound save! That was brilliant!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Hockeyvänner, vi bjuder in till en ny episod av Viaplay Hockey Podcast och skriver 327. Och siffran 27, den gillar man ju väldigt mycket. Den satt på min rygg när jag var aktiv inom innebandyn. Och 27an betyder mycket för dig också, Erik Rönnqvist. Visst är det så?
Ja, det gör den verkligen. För att när jag kom upp i Luleås A-lag så fick jag nummer 27, och vänder man på 27 så är det ju 72. Det är ju samma år som jag föddes, och även Jaromir Jagr som fyller år 12 dagar efter mig. Och sen dessutom så tyckte jag Ron Hextall var en ganska häftig målvakt där i Philadelphia Flyers, och han hade också 27. Och sen får jag jobba med dig som en sån underbar vän och kollega, så att 27an är väldigt speciell.
Ja, oh, häftigt att ha kommit upp till avsnitt 327. Det blir mycket kring den soppan, tragedin som utspelar sig i Chicago. Vi ska prata mer om detta precis som vi gjorde i NHL-studion i lördags. Vi kommer ge världsranking, syna vad som händer där borta i NHL. Och så kommer vi in lite på SHL och Hockeyallsvenskan också. Så det blir en hel del tyckande med Erik Rönnqvist och Rickard Wallin. Välkommen tillbaka till podcasten, Rickard. Hur är läget?
Det är bra, tack. Jag har inga direkta kopplingar till nummer 27, men vet du hur man säger 27 på värmländska?
Nej.
27.
En gång till. En gång till.
27.
Ja, det ser. Kaksikymenta seits, men jag tror man säger i Finland i alla fall. Jag har hört någon gång när man varit där och spelat.
Någon gång, ja.
har du någon spelare du tänker på, Rickard, med nummer 27?
Nej, inte så där starkt.
Det är inte så vanligt i hockeyn ändå, kanske?
Nej, det är nog en nummer som... Ja, det är säkert jättemånga utav ur den äldre generationen, kanske Södergren-generationen, om man får säga så, när det inte var så många som fladdrade iväg högt upp i nummerskalan som hade 27. Så hade inte Tore Ökvist 27?
Jo, stämmer!
Exakt, Tore Ökvist, den eminente målskytten i bland annat Björklöven och just Luleå.
Och ska vi gå längre då, så Scott Niedermayer. Men nu känns det som att vi är inne på någon annan podcastformat här.
Ja, verkligen.
Vi konstaterar att det är Niklas Jihde och Erik Rönnqvist, tycker jag, och går vidare.
Och vi konstaterar att det var siffra 70 som gällde, för du var ju och firade din far här i helgen. Hur var det?
Ja, det var trevligt. Han hade fyllt 70 tidigare och bjöd mig och brorsan med familjer på spa på Loka Brunn. Det var jättetrevligt, men jag var helt knäckt när jag kom därifrån, så jag skulle behöva lägga in mig på spa efter spa. Mycket, mycket byten av bubbelpooler i själva spadelen, och sen kanske inte att man la sig ner och blundade 12 timmar på natten heller direkt. Så, men det var jättetrevligt och supermysigt. Så, han var supernöjd, och vi alla var det. Man var nästan som man var i ett eget universum där, helt bortkopplad i ett dygn. Så det var perfekt.
Tänk vilken skillnad det är nu. Jag menar, de fyller 70. Går man tillbaka så där när man var yngre, när man var 20 och de fyllde 70. Bara oj, oj, oj. Nu är det helt annorlunda. Jag menar, min bror fyllde 50. Bara 50 var ju gubbe tidigare. Visst har det förändrats? För de är ju pigga, de här 70-åringarna. Eller hur?
Ja, alltså, absolut. Sen är det väl att man själv är en bit tröttare som jämförelsereferens också. Så jag vet inte vad man ska säga. Men det är klart att jag håller med dig. Jag kommer ihåg när min morfar fyllde 70 exempelvis. Så det kändes ju som att det var ingen från min familj som skulle bli så gamla. Men det går ju fort.
Ja, det gör det. Det gör det. Du, vi ska in på hockeyspåret nu. Hur har det varit efter NHL-studion i lördags, Erik?
Ja, det... Jag vill bara säga grattis till både din bror Peter och till Thomas Wallin. Rickard skrev att han har varit en förebild och idol för honom. Och jag har träffat Thomas flera gånger, så det är en underbar människa. Och jag får tacka honom och mamma att de skapade dig. För det har ju varit mycket ledarskap egentligen som har varit på tapeten. Och bristen på ledarskap i Chicago som gjorde att Kyle Beach utsattes för det, först för det här vidriga sexuella övergreppet, men sen lämnades ensam trots att han sträckte ut en hand och bad om hjälp, så fick han ingen hjälp utan det tystades ner. Och det är den mörka, hemska baksidan av tystnadskulturen som fortfarande uppenbarligen råder inom ishockeyn. Men när vi pratar om det, Håkan och du och jag, det var ju 12 minuter. Vi pratade ur olika perspektiv och Jonathan Lindqvist också berättade vad. När jag kom tillbaka till hotellet där så hade jag hundratals meddelanden och mejl i telefonen av kvinnor mest, men även av män som tackade för att vi hade tagit upp det här och berättade om att de hade varit utsatta för övergrepp och kränkningar och mobbning, och både i hockeymiljön men även på andra ställen, på arbetsplatser och i skolor. Och på något sätt så översköljdes jag med att det här är ju, det är toppen på isberget, det här hemska som hände Kyle Beach, och att han har modet att våga berätta om det får ju sådana svallvågor där alla som har varit utsatta för den här typen av vidrigheter blir ju påminna om det. Och i mitt eget fall så kändes så, jag kunde inte somna på natten, jag låg och grät i stort sett hela natten och kände att fan, det jag var med om när jag kom in i A-laget och kom upp med inkilningar och så, det var ju rena rama förnedringar och kränkningar som har satt djupa spår i mig, som jag har inte riktigt förstått hur djupa spår det har satt i mig, och att jag är så otroligt känslig för mobbning och folk som försöker förminska andra, och jag tänkte att jag är överkänslig, jag borde väl klara att vara tuff och så, men jag har inte klarat det, jag hamnade själv i missbruk, och precis som Kyle Beach berättade om, så för mig har det varit så otroligt omtumlande. Jag pratade med Erik Grönberg länge som har stöttat mig i det här nu, som ni känner, han hälsar till er också, som skrev Inte ensam, aldrig glömd, och det som inte Kyle Beach fick då, som han nu får av en hel värld som är tacksam att han vågade berätta om det hemska han har varit med om, och nu får, förhoppningsvis kan få det stöd att hela det här traumat han har varit med om, och att alla har fått ställas till svars, eller kommer att ställas till svars i Chicago. Vi har sett massor med huvuden som har rullat, det är Quenneville och det är Bowman och de som satt med på mötet och tog beslutet att mörka ner det här mitt under slutspelet för att man skulle cyniskt bara gå efter bucklan och ville inte ha något störningsmoment. Men det har berört så mycket, och ursäkt att jag pratar länge, men det här är, det känns som att på något sätt, jag pratar gärna om varför Jakob Markström nu är världens bästa målvakt just nu, och varför Zibanejads spelsinne är så speciellt, eller McDavids skridskoåkning, men från att jag hörde Kyle Beach berätta det på TSM vad han har varit med om, sen dess så har hela min värld inombords och utanför mig själv ruckats om, och vi måste bryta tystnadskulturen, och kan vi, när vi pratar i studion och vi sitter och pratar om det här nu, bidra ett litet strå till stacken att unga tjejer och killar och även vuxna som håller på med den här idrotten vi älskar, att det ska vara en trygg miljö och en säker miljö där man inte ska bli mobbad, inte ska bli kränkt och inte ska riskera att bli utsatt för övergrepp.
Ja, men visst är det så, det har ju berört oss allihop givetvis. Och Rickard, jag vet, du tog åt dig otroligt mycket också, för du ringde till mig direkt efter den här intervjun nästan med Kyle Beach och sa, det här måste ni prata länge om i NHL-studion, och du skulle inte ens vara med i NHL-studion. Så jag var lite förvånad när jag såg att Rickard Wallin ringer här, om det var i onsdags eller torsdags. Ge oss din bild av allt det som har skett i Chicago.
Ja, problemet med hela den här soppan som har spelats upp nu är ju att vart fasiken börjar man, och hur kunde det gå så fel, och varför har ingen sagt något, varför har man inte tagit det här på allvar? Och jag kände bara instinktivt direkt att jag fattar ju att ni skulle prata om det, men direkt när jag såg intervjun också, det träffar ju på så många ställen på fel, alltså man förstår ju själv som har varit i den positionen som ung spelare som kommer in och man vågar inte nästan göra någonting för att sticka ut åt något håll, och så blir man utnyttjad på det här sättet och får inget stöd. Det är ju helt hemskt, och det finns ju både, jag vet inte om det finns värre exempel, men det finns ju andra exempel också på hur ledare inom idrotten och i hockeyn då i synnerhet, som det kommer in på här, missbrukar sin ställning och, mm. och ja, förstör unga människors liv. Så, och dessutom så känner jag ju också Erik då Grönberg, som Erik refererar till, som jag vet vad lite grann han har berättat hans resa, och alla som blir utsatta för övergrepp hanterar de ju olika. Och det enda positiva som kommer ut ur allt mörker här är ju just att det till slut kom fram och ut, och att han vågade prata. Sen kan vi ju börja mala på hur länge som helst över hur NHL fortsätter att bara skjuta sig själva i foten istället för att pudla helt och flytta över fokus till hur kan vi hjälpa Kyle Beach då. Men det finns ju dessutom andra offer för den här killen i förlängningen, när man har gett fina referenser och fått ett nytt jobb, där han då förgrep sig på en 17-årig kille. Det är så hemskt. Alltså, man har ju hört den här storyn, men man kan inte låta bli att älta den i sitt eget huvud nu för att återigen förstå, eller försöka förstå, hur 17 kunde det gå så fel. Och det jag tänker också på är ju hur starkt det här omklädningsrumsklimatet är, och organisationerna där. Jag har sagt det förut, att till slut när man är i en organisation så tycker man saker som man egentligen inte håller med om, utan man blir så indoktrinerad i vad organisationen och laget faktiskt tycker och står för. Så det är otroligt viktigt att man har då ledare som säger ifrån när det går för långt. Och har de inte gjort det, blir ju en jätteknepig situation för alla spelare anställda i ett lag, en organisation, och veta hur man ska gå vidare där. Det kan jag känna är lite läskigt faktiskt.
Ja. Men om du bara relaterar till din egna karriär så, och om vi stannar just vid hockeyvärlden, det här finns ju precis överallt, och inte bara inom idrottens värld, utan lika mycket på en arbetsplats, en skola, precis överallt, och det är ju för jäkligt. Men vi stannar i vår lilla värld, i hockeyn då, och relatera till din karriär där. Vad såg du, vad upplevde du? Du har ändå varit på andra sidan också. Är detta ett problem i NHL eller spinner det över hela hockeyspektrat?
Jag tycker att det är värre i Nordamerika, just för att alla är så utbytbara. Det är så lätt att bara skyffla bort någon som inte presterar eller har problem på ett eller annat sätt. Och det jag framförallt har reagerat på i efterhand var ju exempelvis en sån som Derek Bogard, som gick bort tragiskt i missbruk. Slagskämpen då som kom upp till AHL ungefär samtidigt som mig, tog sig till NHL. Men alltså det priset han fick betala, vi var ju proppade i sig både det ena och det andra, tror jag, bara för att kunna leva med ångesten. Och hur utbytbar han var då, om han inte då offrade hela sin kropp och sitt välmående. Alltså det var inget bra. Och det blev ju inget bra. Men inte 17 var det så lätt att ifrågasätta varför han fick alla de här pillerburkarna som stod på platsen heller. Nej. Det var inget man gjorde liksom. Men Nej. Det är klart att man i efterhand som vuxen människa som sitter här 40 år gammal, när man inte är 21 och jävligt osäker på både sig själv och världen, man önskar att man hade kunnat ifrågasätta det på något vänster, om det här verkligen var humant.
Men hur mycket skit, om man säger så, fick du när du kom över som rätt ung spelare, när du kom över till andra sidan och skulle slå dig in i ett NHL-lag? Jag tänker från tränare.
Jag tror att det var ganska okej ändå mot vad det hade varit 5-10 år innan. Det var inga såna där brutala inkilningsriter eller något sånt, utan jag kom ju dessutom undan min rookie-middag. Jag fick ju var med om den när jag var nästan 30 i min andra sväng i NHL, så det kan ju ha haft någonting med det att göra. Men min erfarenhet i alla fall, att det där har ju väl lite grann lyckligtvis gått åt rätt håll. Däremot hur tränare kunde spela det här maktspelet med ens känslor och välmående, det fick man väl känna på lite grann. Och det är ju inte sättet att få människor att prestera, att skrämma dem eller hota dem eller få dem att känna sig förminskade. Så det finns otroligt mycket i samhället, men då i hockeykulturen som har förändrats, men vi har en bra bit kvar tycker jag också, för att det ska få alla att känna sig trygga och sedda och involverade på alla sätt och vis. Så jag uppskattar att ni tog upp det här och att Erik gjorde ett så bra statement i ett jättesvårt ämne att prata om, framförallt när man har 12 minuter eller vad det var på sig.
Ja, jag håller med så tydligt och så kärnfullt och kraftfullt. Du relaterar, Erik, att du sa att du mindes tillbaka till din egna karriär och det som skedde. Kan du berätta lite vad är det du menar och tänker på då?
Jag vet inte ens om jag hörs, för att hela min MacBook har blivit svart, så jag har fått byta. Jag kanske måste prata högre, för att jag... Hörs jag med nu eller nu?
Jag är ju tekniker här samtidigt, så jag sneglar till vänster här på den tekniska radioutrustningen och då ser det ut som att du blir starkare när du pratar lite högre, men du hörs klart och tydligt. Det här är så viktigt ämne så alla lyssnar hur noggrant som helst ändå.
För min vanliga mikrofon funkar inte att koppla in till mobilen som jag kör på nu, men jag får prata lite starkare som Rickard gör och du gör. Men alltså det som hände mig som jag var ju fostrad på 80- och 90-talet i hockeymiljön, där det var ett motto som gällde där. Det var håll färgen och bit ihop. Säg ingenting. Och som Valle var inne på, som Erik Grönberg sa till mig, att när man har en så stark dröm och vill uppåt, så är man ju beredd att nästan göra vad som helst för att få komma vidare i drömmen. Och i mitt fall så var det ju att en målvakt i Luleå där tog nacksving på en domare och blev avstängd ett halvår. Vilket gjorde att jag då som 17-åring fick chansen att komma upp i A-laget. Och jag blev ju jätteglad. Det var ju tidigare än vad jag hade vågat drömma om att komma upp på den högsta nivån då i Sverige. Så att jag kom upp då. Men ganska fort så började jag bli orolig, för att jag fick höra att om jag skulle stanna i A-laget så kommer jag bli inkilad efter ett tag. Och det var tydligen obehagligt. Jag visste inte exakt vad det skulle gå ut på. Men i alla fall så i den miljön som det var då fick man ju alla de här grejerna, att man fick serva de äldre, gå och hämta kaffe till dem och göra sådana saker. Och som Rickard säger, att man gick ju hela tiden och var lite på spänn, för att man var rädd att blir tråkad och liksom hånad och så. Men så länge man höll en låg profil så klarar man ju sig. Men det var ingen som klarade sig från de där inkilningarna. Framförallt inte när man var ung och kom. De äldre spelare som kom värvade och var nya, de behövde inte genomgå det här. Men vi yngre behövde det. Och till slut så fattade jag att jag har ju varit i A-laget nu i så många veckor och månader. Så nu riskerar jag att det kommer hända mig också. Så att De, jag vet egentligen inte om jag ska gå in på det. Det känns lite som att jag... Tystnadskultur eller hela det här programmet man har i sig, att inte outa eller säga något om det, är ju fortfarande så stark. Så att det känns som att... Jag vet inte om jag ska berätta det, men å andra sidan så är det ju... Det som hände Jonathan Taves till exempel, att han, fast han har facit 11 år senare, så fortsätter han bara att hylla Bowman och säga att han tyckte det var synd om Bowman istället för att stötta offret. Mm. I Kyle Beach fall, det var därför jag var så förbannad på honom. Men som i mitt fall och de andra yngre då som skulle inkillas, så då var det en bortamatch. Och jag hade spelat i Globen som då var ganska nybyggd. Det var något år senare. Så det var ju otroligt fint. Bland de mäktigaste upplevelser man har upplevt att vara inne i Globen. Men... efter matchen där ledarna hade lämnat och många spelare hade lämnat, så var det några av spelarna kvar som var några år äldre som sa att nu är det dags, nu ska Granqvist inkilas. Så då tog de massagebänken och ställde in i duschen, och så slet man in mig där på massagebänken och tog av mig alla kläderna och tog ett skridskosnöre som dinglade över ansiktet och knöt det hårt runt snoppen. Så att om jag skulle göra motstånd så skulle de dra i det för att jag skulle hålla mig lugn. Och sen så tog de fram en sån här rakmaskin och rakade bort allt hår på hela kroppen och på huvudet. Och det som hände när jag kom in till massagebänken, då hade jag fått höra vad någon som hade sagt att några dagar innan sa att det var en yngre spelare som hade varit med om det här som gjorde motstånd. Men det blev bara värre då. Så att han hade börjat blöda från bröstvårtan och han hade inte kommit undan, men han hade ju gråtit och skrikit och det hade varit... Men han kom ändå inte undan, så jag tänkte att jag gör tvärtom då. Jag gör inget motstånd alls, utan jag bara ligger still och säger ingenting. Men när de drog där så, så att det gjorde ont och i underlivet, så, då sa jag, ta det lugnt. Men sen sa jag inget mer, utan jag bara låg där och sen rakade de bort allting då. Och sen efteråt, men det är de här minnena som, när jag lyssnade på Kyle Beach, jag förstod inte varför jag berörde så djupt av det och bara satt och grät. Men det slog väl att sådana här händelser då som ju inte är så allvarlig som den Kyle Beach utsattes för, men just den här att hamna i en maktlös position där, jag kände att jag hade ingen utväg. Jag visste inte, jag frågade de andra unga, det finns inget vi kan göra för att komma undan. Nej, det finns inget som har kommit undan det här, utan man måste bara bita ihop och hålla färgen och få inte säga något till någon. Så att efter, jag kommer ihåg när jag ställde mig i duschen efteråt, det var som att jag kände inte min kropp. Så kunde jag kolla min spegel, så var det bara helt tomt i ögonen. Det var helt tomt. För den dagen så, jag hade ju blivit medlem i A-laget, att jag fick vara med, men jag förlorade en del av mig själv. Mm. Som jag sen aldrig egentligen hittade tillbaka till. Förutom när jag hade lyssnat på Kalvi, jag har gjort så mycket terapi. Jag fastnade i ganska mycket alkoholmissbruk efter det där. Och som ni vet, som jag har berättat om, att jag lyckas ta mig ur och genom terapi och så. Men just, jag har inte, det har varit så jäkla förträngt i mig själv att jag har inte, alltså jag har försökt förminska den händelsen i mig själv för att på något sätt överleva. Men det som händer sen när jag lyssnar på Kyle Beach och när jag börjar känna det här och prata med Erik Grönberg flera timmar igår, som själv var utsatt för sexuella övergrepp, att han säger att det är den här tystnadskulturen gör att man vågar inte berätta. Och i mitt fall, jag berättar inte det här för någon, inte hemma heller någonting, för jag var så rädd att om jag berättar det här för någon så skulle jag inte få vara med. Nej. Det hade kämpat för hela livet skulle bara försvinna. Så då, ja, då, förlåt, men
det är inget att säga förlåt.
Och det är samma det här. Som nu när jag berättar det här, då vet jag, ja, för fan, det här gör man inte, man säger inte det här. Vad fan, det är så jävla länge sedan. Det spelar väl ingen roll nu, men för mig satt det spår som gjorde också att jag alltid har varit på min vakt. Jag har ju alltid, ibland kanske ni har undrat, fan Erik, vad fan så jävla känslig för den här lite mobbning och förminskande kommentarer och så, som ibland är en jargong i hockeyn. Jag har ju alltid så svårt, det blir som att jag tar så jäkla illa vid mig när jag ser andra som utsätts för mobbning, eller jag har inte förstått riktigt var det har kommit ifrån, men just den här känslan av att bli så utsatt och vara i sån maktlös position, precis som Erik Grönberg förklarar för mig, som vi pratade om i lördags, att förövarna, de hamnar i maktposition och manipulerar och skrämmer, så offren hamnar i en maktlös ställning. Och det här kan ju många kvinnor vittna om som blir våldförda på, att ibland så ligger man och man kan inte ens uttrycka ett nej, för att man har hamnat i en så maktlös position att allt i kroppen bara fryser. Mm. Och sen så kan det, antingen förtränger man det och så kommer det upp, kan komma upp åratal senare. Och jag har aldrig varit i kontakt med vad det satte för spår i mig. Men Erik Grönberg sa också att, jag frågar, är det en kränkning, frågar Erik. Och då frågar han, vad tycker du själv? Hur skulle det vara för dig om du kom in i ett omklädningsrum när din son, 17 år, hålls av fyra vuxna äldre och de rakar bort allt hår på kroppen med en rem i snoppen? Ja. Vad skulle du göra då? Ja. Och då mitt svar var, jag vet inte ens vad jag ska göra. Nej. Mest troligt skulle jag bara se svart och ni förstår vad jag menar.
Nej, absolut.
Ni får hjälpa mig här nu. Ja. Men för mig, det är det jag menar, hur dagarna har varit efteråt. Ja, det har varit att jag har gråtit, jag har pratat med Erik Grönberg, jag har pratat med, ja, alltså jag har fått så mycket mejl av människor som har utsatts för olika former av övergrepp och kränkningar, alltså flera hundra, upp mot tusental, så jag förstår att mörkertalet är enormt, och det är därför vi behöver prata om det även här i våran podcast, att på något sätt försöka bryta den här tystnadskulturen. Och som Grönberg säger, att sättet att bryta det är ju att våga prata, lyssna och agera när det händer. Och när jag var 17 år, 18 år, då vågade jag inte prata med någon om det och fick försöka hantera det själv på mitt eget sätt. Men nu så finns det hjälp att få och det finns organisationer. Jag pratade med till exempel Johan Alvegren på Safe Sport här i 2 timmar i morse om med en ideell organisation som hjälper tjejer och killar i olika åldrar som blir utsatta och känner sig maktlösa, hamnar i greppet kanske på ledare och kanske på en styrelse i föreningen som ignorerar det här lite som vi har sett i Chicago, och man känner sig helt maktlös både som förälder och ja, men som ungdom eller barn. Men då finns det hjälp att få. Mm. Till exempel Safe Sport, kan man ringa dem så hjälper de en plan hur man ska ta det vidare. För jag har ju gått och burit på det här i 30 i år. Det här, jag har inte ens jag själv har förstått hur smärtsamt och vilka spår det satte i mig och hur det alltid när jag sen var i laget gick och var lite rädd. Alltså var lite på spänn, rädd för att man skulle bli utsatt för någonting igen. Och den typen av kränkningar hände ju aldrig igen. Men direkt man stack ut lite, då var det ju alltså, sådana här mobbande kommentarer och så från de som då tar chansen, om jag uttrycker mig så, som är i högre upp i hierarkin och använder sin makt då till att trycka ner några offer som är lägre ner.
Ja, ja det är så gripande så det är svårt att ta det vidare. Jag vet inte om du vill att vi tar en paus, Erik, eller om det är okej att vi går vidare.
Nej, jag vet. Det känns som... Nej, jag pratade med vår chef Daniel Berglund igår om det här. Då började jag gråta också. Och han sa ju till mig att du kan ju ta ett break. Du behöver inte jobba. Alltså, om du behöver tid för att ha någon där så får du det. Du får hur mycket tid du behöver.
Ja.
Men om du vill berätta och i våran podcast och ja, men vad det nu är. Om vi pratar om det i våran studiemiljö så får du självklart göra det. Och jag har ju också en rädsla nu att om jag berättar det här. Nu kommer jag bli utesluten från hockeymiljön. Anledningen att jag aldrig berättade det är ju för att jag är rädd att om man bryter den här tystnadskulturen som råder, då får man inte vara med längre. Men för mig är det, jag får ta risken att inte få vara med i hockeymiljön, för att som det ser ut på många ställen, det är inget jag vill vara med om längre. Så det är som ett statement att jag är så fruktansvärt emot mobbning och förminskning, att använda makten för att må andra människor må dåligt. Jag pratade med Johan Alvegren här på Safe Sport och frågade hur ser det ut där ute? Är det ett problem? Han sa ett exempel. Förr i tiden så slutade ungdomar med idrott generellt runt i 15-årsåldern. Och det har sänkt nu ner till innan tonåren. Mm. Så den miljön som ska vara den underbaraste att vara i, som vi och många med oss blev så förälskade i att få vara tillsammans och göra det roligaste man vet. Den miljön kan förpestas av personer som gör att man till och med inte vill gå och göra det man älskar mest för att man är rädd för att bli utsatt. Ja. Och det måste få ett stopp.
Så är det, och du ska inte vara det minsta rädd eller orolig för att du ska bli utesluten eller någonting. I så fall så är det de som är helt fel ute igen. Vi är med dig hela tiden, Erik, och du vet ju att nästan hela hockeyvärlden och hela idrottsvärlden kommer vara också. Det är starkt, otroligt starkt. Och delge det här. Och det är ju den här miljön, Rickard, du var ju också inne på det. Att ja, vi hade tur att det inte blev så mycket av min inkilning. Men vi har ju upplevt det alla på något sätt.
När Erik pratar om det här så alltså, grejen är ju precis som Erik säger, utifrån mina erfarenheter i alla fall, att jag har ju faktiskt upplevt något liknande när jag kom till juniorlaget här i Karlstad. Så dagen innan vi skulle börja skolan, första dagen på ny skola, så åkte ju håret av på alla nya då. Och det var så införstått att det skulle bli så. Så att jag hade förberett mig för det mentalt. Men det var ju alltså skitjobbigt att komma dit utan frisyr och se ut som en monchichi, som de kallar mig för då. Och det blir ju en skärgång. Alltså jag klarade av den, men jag tyckte inte det var något kul heller. Det var ju mobbing det också egentligen. De hade precis slutat med det. Sen var man ju med på det året efter för de nya igen. Det var inte jag som höll i grejerna. Men man var ändå med och skrattade åt det.
Ja.
Och det är det här som är så jäkla läskigt, att för merparten kanske det blir att ja, men man klarar av att hantera det. Så är det några som mår skitdåligt över det och kanske har ångest och hela den grejen. Jag vet, mamma var ju helt knäckt över att de gjorde så här. Men för mig var det starkare, och jag tyckte ändå att det växer ut ändå på något sätt. Ja. Men jag önskar att vi alla hade kunnat slippa den grejen och fått göra som vi ville själva.
Ja.
Och det blir i ett lag igen. Man tycker saker och gör saker som man egentligen inte vill göra. Nej. Det är jättejobbigt att vara den som säger rätt saker och gör rätt saker.
Ja.
Men fan, om man är så här jobbig, och som, om nu Erik är jobbig, utan det är ju mest jobbigt för honom såklart att berätta.
Ja.
Då kan ju inte någon tycka att man inte Nej. Får vara med för att man säger rätt sak. Utan där måste vi ju landa.
Nej. Ja, men definitivt. Du har ju inget snack om saken, om att det är rätt sak, och det är otroligt starkt av det. Och delger Erik, och jag kan bara själv relatera till min karriär. Jag var orolig faktiskt att byta lag när man fick de här anbuden. Nu var ju en mycket mindre sport än vad ni har varit i, men ändå så tvekade man lite så, ska jag göra det? Och då får man börja om igen. Man kommer långt ner, man ska kilas in, och det var ju inte alltid de roliga sakerna. Jag har inte varit med om något sånt här hemskt och vidrigt som Erik delger med upp på en brits då. Men sen, det var ändå såna grejer som fick mig att tveka till att ta såna livsavgörande beslut som att flytta till olika lag helt enkelt. Jag kan ju bara föreställa mig hur det var förr i tiden. Jag satt med min son Elton och skulle titta på en gammal klassisk film som heter Youngblood. Jag lovat ni har sett den. Hockeyfilm, man bara, det här tyckte man ju var så bra. Ja, vad gör de där? Där slänger de ju upp. Nu kommer jag inte ihåg vad han heter, den här karaktären i den, med den nya killen då. Och det blir inkilning med rakning och sånt också. Och Elton satt bara, han är 11 år. Jag fick ju hålla för händerna för ögonen på honom att det här ska inte du se då. Men han var ju jättenyfiken. Vad var det där? Vad var det med raklödde och hela den biten? Och jag hoppas ju med hela mitt hjärta nu att sånt här är borta i idrotten. Och det är en sak i elitidrotten. Det byter ju folk och skifta. Lag man ju med en handelsvara. Men jag tänker på de här division 4, division 5-lagen i fotboll och de i lägre division i hockey och sånt också. Där kanske det försgår. Där är det mer kompisgäng. Någon flyttar till en ny stad och ska in i laget. Att det händer ju där också, så det är inte bara elitverksamheten, gissar jag, Rickard, som vi är inne på nu när vi pratar elitscen för Eriks del och för dig också, Rickard, och Chicago när vi pratar NHL. Det finns ju på alla plan.
Ja, jag tror att det har, framförallt när det är yngre killar, alltså i tonåren, som inte kan hantera sånt där. Och så tar man med sig det upp då, inte växer upp. Då blir det extra farligt, som i Eriks fall där. Jag tror det såg ut så på många håll. Det var inte bara Luleå Hockey som gjorde sådana grejer, utan det var ju en oerhört tveksam kultur som har blivit bättre. Sen finns det ju en annan aspekt i det här med inkilningar och så. Det är egentligen menat som att man ska visa lite respekt för de som har erfarenhet och gått igenom resan och lära sig av dem. Och den respekten måste ju kunna gå och plocka fram ändå, utan att man ska behöva skrämma eller hota någon till saker. Det ena behöver liksom inte utesluta det andra, att ha respekt för de som faktiskt har varit med och slitit och jobbat i många år i ett lag och byggt upp en förhoppningsvis sund kultur. Så, det är ju så skevt att få med någon att tycka och vilja vara med i ett lag, så ska man behöva behandla någon annan illa. Och det där tror jag, som du säger, Niklas, också, att där det behöver jobbas allra mest är nog i ungdomslagen nu och allt som kryper ner i åldrarna. Det är en ganska hårt klimat och hård jargong ganska tidigt i omklädningsrummen där. Så jättebra att man, om man kan lyfta att det här är ingenting som de vuxna gör, och då ska vi också hålla på med sånt här skit. Utan bort med det och stå upp för vad som är rätt. Alltså, återigen, det är så jävla jobbigt, men det måste bli coolt att göra rätt saker och stå för att vara en schysst lagkompis. Och förebilderna i A-laget har ju aldrig varit viktigare än vad de är nu.
Nej.
Det var det jag skulle säga. Det är så fint det ni pratar om, för jag minns efter det där hade hänt så började jag känna vånda redan nästa år. Då är jag en av de som förväntas att göra det, men jag kommer aldrig vilja utsätta någon för det jag själv hade varit med om. Då hade jag bara turen att det kom in nya tränare som sa att, som hade fått höra talas om att det var inkilningen som var kränkande och förnedrande. Och de sa, det är nolltolerans mot det nu.
Mm.
Så att det blev en vändning. Så att jag hade turen att jag slapp göra det på någon annan. Men jag hade oturen att en del av mig för alltid liksom märktes.
Ja, men det, och jag blev så... Jag blev så glad på något sätt när vi hade pratat om det här i NHL-studion i lördags, när vi tog upp i en pausen och fokuserade på Steno Chara, den mäktiga spelaren som numera då är i Islanders. Han är ju tillbaka där, han var ju i Boston länge där han var kapten. Och du berättade om den här historien, Erik, att när han var kapten så förbjöd han att någon skulle använda ordet rookie. Alla var lika i hans omklädningsrum. Han var C1, men ändå så skulle alla vara på samma nivå. Jag tyckte det var otroligt fint, och det tror jag ger sådana här ringar på vattnet och ger den här nya bilden, den nya vägen som alla då måste verkligen vandra och ta ansvar för. Det är coolt att gå den andra riktningen, som Rickard sa.
Det här är spelaren Sten och Kära som såklart också har utsatts för saker, hur kulturen var på den tiden. Mitt vittnesmål här, det är ju bara ett av tusentals som har utsatts för olika varianter av kränkningar. Och Kära också, men han sa att jag vägrar och behandla dem som jag själv ibland har blivit behandlad. Så de som kommer som nykomna in i vårt lag, de ska känna sig välkomna. Vi ska göra allt för att hjälpa dem att utvecklas. Allt det här andra med mobbning och kränkningar, det är inte accepterat här. Och det är alltså en kille som har fått pris till bäste back i NHL. Han har vunnit Stanley Cup och han är 44 år. Han spelar fortfarande i världens bästa hockeyliga. Och han är ju ett föredöme, och det är precis sådana ljus man behöver för att leda. Det är de som man ska ta rygg på, det är de man ska prata om och som ger hopp. Och jag vill också säga att DeBrincat till exempel i Chicago, som när han uttalade sig och sa att vad säger de att Bowman och Quenneville har fått sparken nu eller fått gå efter det här, och han säger det är jättebra, förändringar måste göras, det är inte acceptabelt hur det har varit, och vi måste göra något bättre tillsammans. Så det finns ju verkligen en hopp, men vi måste våga prata om det så att det ska ske en förändring.
Ja. Tänkte du på det, Rickard, när du blev kapten och dina sista säsong, hela den biten? Du var ju kapten för Tre Kronor också. Tog du med den här erfarenheten av allt du hade sett och skildrat under de där första åren också och använde ditt ledarskap?
Oj, det är klart att allting som man har i sitt ledarskap är väl någonstans en förlängning över både det som man representerar som person och vad man har varit med om och vad man tycker och tänker, och framförallt vad man har haft för ledare runt sig, tänker jag. Så jag hoppas att det här är också någonting som man ifrågasätter sig själv i efterhand. Vad har jag varit med och inte sett eller gjort eller rent av bidragit till att göra som för att få någon annan att må dåligt? Jag menar, man kunde vara ganska hård mot de yngre för man inte tyckte att de hjälpte till på ett eller annat sätt. Det är väl det jag kan känna, att man kunde kanske ha varit lite mer förstående. Men för mig så handlar ju allting om att det var lika för alla, att alla måste vara med, precis i alla samma anda som Skära säger då. Att vill man vara med i vårt lag så måste man också ställa upp på samma sätt som alla andra med alla regler och så. Men nej, det är en jättesvår fråga, och egentligen så är det någon annan som ska svara på hur ens ledarskap är. För att jag tycker det sämsta som finns är när folk bedömer sig själva hur de är, egentligen både som spelare och som människor. Man har ju oftast en bild själv, och jag hoppas bara att min matchade vad jag tror själv, att man behandlade sina lagkamrater med respekt. För det handlar ju om...
Exakt.
Det handlar ju om människor för att få resultat i lagidrott. Så jäkla svårt. Jag fattar inte det.
Nej.
Skällning och ute och förbud och sånt där. Det har väl aldrig fått någon att prestera och få unga killar att känna sig så här helt knäckta. Det är det sämsta man kan göra för att bli bättre som lag själv. Ja. Så det handlar ju bara på något sätt då om en egen osäkerhet, kan jag känna. Och fasen, ledarskap är så jäkla svårt, återigen. Att stå för det som är rätt är jobbigt.
Ja.
Men det är ju så man får respekten i förlängningen. Det finns ju inga quick fix.
Nej, och det
var det...
Ja, Erik.
Förlåt. Det var det jag funderar på. Jag pratade med Jonathan Hedström också, och Grönberg, och den här Johan Alvegren på SafeSport. Och vi har pratat om det tidigare också. Att för att förändring ska ske är ju att de som är i ledande positioner, vissa av oss som har fostrat i en annan kultur som det var på 70, 80 och 90-talet, måste ju bryta med det och våga facea oss själva så att vi kan skapa ett annat ledarskap till nya generationer. Och det är det som tyvärr blir i vissa fall, att det sitter folk i styrelsen men även i ledande roller ute i föreningar som håller fast vid den här gamla idealen och inte har ifrågasatt dem och för det här vidare till unga människor som kommer och vill göra det roligaste de vet och bli mötta av fruktansvärda ledare som skrämmer och gör att det blir så otäckt att vara där, att man antingen måste, om man har möjlighet, byta klubb eller kanske till och med lämna den sport man älskar för att man har hamnat i klorna på någon ledare som bara för vidare det de själva har utsatts för, och det måste ju få ett stopp.
Ja,
och den där. Och så tänker jag i förlängningen också när vi pratar om det här med hur man är. Hur är man då när man har blivit stjärna och fått money and fame liksom? Titta på Chicago, hur de hanterade Patrick Kane när han var ute och var anklagad för våldtäkt, var det väl, för ett antal år sedan. Då ställde man ju upp till 110% bakom på hans sida istället, för att han var liksom, han var stjärnan där. Nu verkar det som att han har gjort läxan och blivit en bättre person på sidan om. Mm. Men alla hockeykillar och tjejer, alltså, man är inte någon jäkla superman bara för att man har kommit någonstans inom sin idrott, utan man måste ju bedömas också hur man representerar sig själv och sitt lag på sidan av isen. Det är ju jätteviktigt att få med, för att unga killar och tjejer, kan jag känna, i alla fall killarna, de tror att sättet att vinna matcher, det är att vara lite den här Zlatan-kulturen, att jag är härskarteknik, jag är kung, jag gör vad jag vill, och nästan man ska håna motståndarna. Mm. Det är ju så jävla dumt. Det är ju ingen som uppskattar det. Varken lagkamrater, tror jag, eller motståndare. Så där måste vi också göra ett jobb.
Och det är därför det finns förebilder. Vi pratar om Kära. Vi har Gabriel Landeskog som också har varit delaktig i den här Friends mot mobbning-organisationen. Vi har Mika Zibanejad. Vi har Viktor Hedman. Jag skulle kunna rabbla upp 100 svenska hockeyspelare som är förebilder. Rickard, du var själv en förebild. Och det som är att ta rygg på dem, och det är ju oavsett nivå. Det är viktigt att du tar upp det, Valle, att om du är stjärna och tidigt utvecklat på en viss nivå i ett ungdomslag, då är det ännu viktigare att du tittar hur beter sig Landeskog, Kära, Zibanejad. De är superschyssta, de är inga mobbare, de försöker hjälpa och göra andra bättre, de peppar på, så de som har hög status i hierarkin, oavsett vilket lag, det är de som blir så extremt viktiga för att vi ska kunna förändra och göra hockeymiljön och alla miljöer där ute till någonting mycket härligare att vara i.
Mm. Och de är bara människor. Alla är vi bara människor. Det spelar ingen roll om du är den som är Connor McDavid och vinner poängligan år efter år, eller om du är Kyle Beach då som ska slå dig in i ett lag. Det är ju det man måste inse, och det får inte bli den här åtrån att vi är nära att vinna någonting, när det går före precis allting annat, när det till och med går före människors liv. Det är det som är problemet här med Chicago, är ju känslan när de satt i omklädningsrummet 2010 och var så nära att vinna den där bucklan. Och precis det som våran krönikör Peter Sibne på EliteProspect.com kom in i veckans krönika.
Det finns många historier om Winston Churchill, men en som jag ofta drar mig till minnes är den där gången när han satt på toaletten och kämpade med sina behov och blev störd av ett knack på dörren. Clement Attlee ville tydligen nå honom i ett brådskande ärende. "Tell him I can only deal with one shit at a time," svarade Churchill. Och det var ungefär så här det gick fel för Chicago Blackhawks. Efter veckan som gått finns det väl egentligen inte mycket mer att säga om den sorgliga historien med Kyle Beach och videocoachen Brad Aldrich under de där olyckliga dagarna i maj 2010. Sedan utredningen presenterades i förra veckan har den här historien legat som en blöt filt över de flesta nyheter av NHL-karaktär här borta. Rapporten från advokatfirman General Block finns att läsa i sin helhet, men jag vill varna för att det är påtagligt hemsk läsning. När den här skandalen till sist drogs fram i ljuset och nagelfors inför öppen ridå tog det inte många dagar innan de inblandade stod med byxorna runt midjan. De har nu gjort sitt inom NHL-hockeyn, och eftersom ingen av dem någonsin varit åtalad för något brott i sammanhanget får man väl säga att de därmed har fått sina straff. Åtminstone om man köper NHLs förklaring omkring varför dåvarande assisterande general manager Kevin Cheveldayoff ansågs vara oskyldig till tjänstefel och därmed nu kan fortsätta sin tjänst i Winnipeg. Men framförallt har huvudpersonen själv, Kyle Beach, till sist fått tala ut och ge sin version om de skakande upplevelserna han för alltid tvingas leva med. Upplevelser som inte bara sitter djupt i själen, utan mycket väl kan ha varit förklaringen till att hans hockeykarriär heller aldrig tog fart. Hans starka berättelse kommer förhoppningsvis leda till att fler missförhållanden kommer fram och att några rent av kan avvärjas. Vi måste klargöra en sak här. Övergreppen mot Kyle Beach var inget Chicago Blackhawks hade kunnat förutse eller förhindra. De skedde inte nödvändigtvis som en konsekvens av klubbens bristande policy eller dåliga personalkultur. Bakgrundskontroller och referenser i alla ära, men personer som Brad Aldridge brukar tyvärr kunna hitta vägar runt sådana mekanismer. Det är därför de i folkmun och faktiskt även rent juridiskt kallas för sexual predators här i USA. I efterhand har vi förstått att många i klubben tyckte att Aldridges personlighet var omvittnat knepig, men övergreppen mot Kyle Beach kom de till kännedom först när skadan var skedd. Men det finns ju så oerhört mycket mer de kunde gjort för Kyle Beach. Mycket har sagts om hockeykulturens brister den senaste veckan, så jag väljer att inte fokusera på det här idag utan ägna istället några minuter åt hur herrarna i Chicago istället hade kunnat hjälpa sig själva. Att de inte ville ha den här historien på löpsedlarna mitt i den efterlängtade Stanley Cup-final de just kvalificerat sig för, klubbens för tillfället första på 18 år, det får man förstå. Jag avundas inte herrarna som satt i det där konferensrummet. Vad fan, vi har kommit så här långt, vi är så här nära att vinna kuppen. 22 spelare och hundratals anställda och miljontals fans som inte har gjort något fel. De har kämpat och lidit i hela sina liv för att nå hit. Och så kommer ett äckelt videocoach och riskerar att sabba alltihop. Skadan är ju skedd, kan vi inte ta itu med det här om ett par veckor? Ja, ungefär så gick snacket. Och det var precis här Blackhawks gick fel. Moraliskt och etiskt fel mot Kyle Beach såklart. Men det sorgliga är också att de många misstag som senare begicks aldrig hade behövt ske. Inte om det där konferensrummet hade innehållit en bättre mix av empati, civilkurage och kompetens. Och någon med erfarenhet av medial krishantering. Jag är själv ingen PR-guru alls, men de tre viktigaste momenten i turordning borde ha varit 1. Erbjud omedelbart allt tänkbart stöd till offret och informera berörd personal. 2. Säkerställa att förövaren inte kan skada någon annan eller hindra utredningen. 3. Se till att klubben tar minimal skada och att övrig personal kan fungera som vanligt. Ungefär standardprotokoll vid en krishantering. Det första Chicago Blackhawks ledning skulle ha gjort var naturligtvis att gå till botten med situationen. Att i lugn och ro men ändå omedelbart kalla in Kyle Beach till ett möte och låta honom ge sin version av händelsen inför utvalda personer i ledningen. Till det här mötet borde de också ha kallat klubbens personalchef, kommunikationschef, en jurist och varför inte en psykolog. Det hade varit betydligt bättre än så som det nu skedde. Ett samtal mellan fyra ögon i en avskild skrubb som sedan länkades vidare uppåt i kedjan. Vid tillfället fanns ingen polisanmälan upprättad. Hur hade Beach där och då ställt sig till att kanske göra den polisanmälan han aldrig gjorde om man visste att han hade klubbens obevekliga stöd? Direkt efter detta möte borde klubben sen ha tagit Brad Aldridge direkt ur tjänst, skickat hem honom med omedelbar verkan och informerat honom klart och tydligt om att han var avstängd och under utredning för grovt tjänstefel, kanske till och med ett brott, och inte fick ha någon kontakt med spelartruppen eller ledningen. Det är fullständigt obegripligt att det här inte gjordes, för det är ett standardförfarande i vilket företag som helst när en anställd misstänkt utgöra en fara för säkerheten eller verksamheten. Get him out. Betala honom om så krävs. För detta behövs ingen polisanmälan eller ens misstanke om ett regelrätt brott. Men de här bitarna lösta hade man kunnat fokusera på punkt 3. Men Blackhawks ledning hoppade helt enkelt över punkt 1 och 2 helt och hållet. De var naturligtvis rädda för tidningsrubrikerna. Och det kan man förstå. Men det hade inte behövt bli några. Ett företag är inte skyldig att informera allmänheten eller ens de närmaste medarbetarna på exakt vilka grunder en tjänsteman sparkas eller stängs av. De allra flesta utredningar om sexuella övergrepp på en arbetsplats blir aldrig kända. Helt enkelt eftersom varken målsägande eller brottsoffer brukar vilja det. Kyle Beach sökte inte i första hand stöd från medierna. Han ville ha hjälp av sin arbetsgivare. Och Brad Aldridge själv hade ju knappast gått till pressen och pratat om saken. Vem hade egentligen saknat en helt okänd videocoach? Helt säkert fanns det väl någon i staben som hade kunnat ersätta honom. Det hade till och med varit mer hedervärt att bara säga att han var sjuk. För det var han ju. Istället sopade Chicago Blackhawks allt under mattan. De lät Brad Aldridge fira med Stanley Cup-bucklan i högsta hugg och sparkade honom i tysthet några dagar senare. Kvar stod Kyle Beach, ensam och övergiven, helt i onödan, i 11 år.
Tack så jättemycket Peter Sibnads på eliteprosper.com som är med och krönikerar här, och det här är ju en av hans viktigaste krönikor. Vad säger du om det han är inne på där med Chicago, att de verkligen gjorde alla fel man kan göra i stort sett, Rickard? Det hade inte behövt bli så här. De hade kunnat göra det på ett så enkelt sätt som ingen ens hade reagerat över.
Ja, det är precis det igen. Det är jobbigt att göra rätt sak, och ingen ville göra rätt sak. Varken när det hände eller i efterhand eller ens 11 år senare så kan man stå upp för vad som faktiskt var rätt. För att göra misstag och bedöma det fel i stridens hetta kan jag ju ha en, jag kan inte säga en viss förståelse för, men att det går fel där ibland när man missbedömer. Men trodde de verkligen att det här inte skulle komma fram? Eller, jag vet inte vad jag ska säga. Nej. Jag tycker han sammanfattade bra, Peter, men det lämnar bara fler frågetecken ju mer vinklar man får det.
Ja. Men du, om vi bara tar oss in i det där omklädningsrummet och just det här att det blev kommentarer mot Kyle Beach och den andra spelaren, och att de blev nästan mobbade då på grund av det som hade hänt här. Just Jonathan Taves och de här som var där inne också. Just situationen när man är där i ett omklädningsrum, just att gå emot en hel grupp. Det förstår ju alla vi tre också hur svårt det måste vara, ha varit. Jag kan känna ju nu efter då att det blir det här efterspelet och att man inte går ut och försvara med och stå upp då för Kyle Beach. Det kan jag tycka är konstigt. Erik, du var inne på det i sändningen också, där med ryck bort det där C-et, han är ingen kapten, Taves. Kan du utveckla det lite? Vad de kunde ha gjort istället?
Ja, alltså Sibner beskriver jättebra vad man skulle ha gjort i den akuta situationen. Och Jonathan Taves då, om vi går till ledande spelare, han var ju otroligt duktig. De var ju unga då, Taves och Kane, 19-20 år när de kommer in. Och där hade ju de behövt ett ledarskap ovanför sig som hade tagit direkt avstånd och gjort enligt, liksom bara ha en strukturplan klar. Okej, det är ett vittnesmål om ett övergrepp mot en spelare, från en coach mot en spelare. Det här tar vi på allvar direkt. Skydda spelaren. Direkt skydda spelaren, Kyle Beach. Vad behöver han? Vad behöver han för att känna sig trygg och skyddad nu? Och sen, du, Aldridge, videocoachen, du är polisanmäld. Direkt häkta honom och sen in och låt polisen och sen rättsväsendet ta hand om det. Och se till att få honom inom lås och bom så att han inte, som det nu blev, till och med fick ett rekommendationsbrev av Quenneville-coachen. Och gick vidare i sin karriär till ett annat ställe och utförde två till sexuella övergrepp innan han blev polisanmäld och hamnade i fängelse. Och det är en del av det. Men när alla de här fakta, när den här utredningen som gjordes efter att Kyle Beach hade stämt Chicago, som gjordes nu, som vi har fått ta del av, när alla fakta i den utkommer bordet och de ber Jonathan Taves om en kommentar 11 år senare, då är han så programmerad i tystnadskulturen att han säger: jag tycker synd om Bowman, han är en bra ledare, han har varit bra för mig. Och när jag hör det, jag har aldrig varit så besviken att höra en lagkapten i ett hockeylag uttrycka sig på det sättet. För det han skulle ha sagt där, det är ju att det är fruktansvärt det som hänt Kyle Beach. Nu när vi rannsakar mig själv och organisationen så svek vi honom. Jag kommer aldrig kunna förlåta mig själv, tror jag. Det kommer bli ett jobb livet ut att kunna förlåta mig själv, att vi svek en lagkompis på det sättet. Vi utsatte honom för det här. Kyle Beach, som hamnar i missbruk, som kommer, hela hans liv kommer bara försöka hela det här traumat. Men istället så bara står han fast vid tystnadskulturens kärna. Inte säga något negativt om de som är i ledande positioner. Är du med? Och du, ja. Det är därför jag blir skogstok och tycker att det är ynkligt. Slit bort set från hans bröst. Och det jag menar med det är att det där är inte ett ledarskap som vi vill se. Och händer det, bam, då måste man utbilda sig själv. Så det Jonathan Taves skulle ha gjort innan han uttalade sig var: helvete, hur kunde det bli så här? Han skulle ha ringt några personer och försökt utbilda sig. Vad är det här? Vad är det jag har missat? Och ökat sin medvetenhet. Och då hade han förhoppningsvis kommit i kontakt med: det enda jag kan säga nu är förlåt. Jag är beredd att göra vad som helst för att hjälpa Kyle Beach nu. Om jag kan hjälpa Kyle Beach, om det hjälper honom att han får en 10% av allt jag tjänar i min karriär för att hjälpa honom och hans familj, då ger jag det. Är du med? Det är ju det hållet man hade velat höra Jonathan Taves. Istället så kör han det här lyssnadskulturen, och det gör ju att jag helt slår back ut. Men när jag slår back ut i studion, då är jag fortfarande inte riktigt i kontakt med att det här har triggat så jäkla starkt i mig själv, ett svek när jag kände mig helt isolerad och utlämnad och inte fick stöd från någonstans. Jag hade behövt Jonathan Toews när jag var 17-18 år och kom upp i A-laget. Kyle Beach hade behövt Jonathan Toews när han blev utsatt för övergrepp. Och alla ute i Sverige och i världen som håller på med idrott behöver ledare och kaptener som har en moralisk kompass, som vågar ha civilkurage och stå upp mot mobbning och övergrepp och kränkningar. Det var därför jag reagerade så starkt. Men förhoppningsvis så kommer det här förändras. Och det är så viktigt att det här kommer fram. Tack till Kyle Beach som vågar berätta det här. Så att NHL måste rannsaka sig själva. För det är som Rickard säger. Fortfarande så finns det ju... Det är ju helt fruktansvärt att NHLPA med Donald Fair i spetsen, trots att Kyle Beach sträckte ut handen till dem, inte fick något stöd där heller. Alltså det är ju... Snacka om ett otroligt svek mot en person. Vad fan är ett NHLPA till för? Det är för att stötta personer utsatta, stötta spelare när de behöver hjälp. Mm. Vem hade behövt hjälp mer än Kyle Beach 2010 när han blivit offer för en predator som den här videocoachen?
Men hörde du Gary Bettmans kommentar när de frågade om de kunde tänka sig att stötta det här andra offret som då har blivit utsatt i förlängningen eftersom inte Aldridge blev polisanmäld? Vad Bettman svarade då? Först duckade han ju alla frågor från den här journalisten på TSN, Rick Westhead, som hade fått den här storyn och fått Kyle Beach att öppna upp sig och prata om det här. Han fick ju inte ställa några frågor fram till sin kollega typ bjöd in honom så att folk skulle fatta att nu måste han få ställa en fråga. Och då frågade journalisten här om Bettman och NHL då kunde tänka sig att stötta den här killen som hade blivit utsatt, 17-åringen då. Och då svarade han att han skulle behöva veta mer om det. När det finns en dom, det finns ett liksom allt dokumenterat. Oavsett om han inte hade vetat något så skulle han ha sagt att ja, det är klart att NHL kommer ta sitt ansvar i det här och lära sig av det och sträcker ut en hand till den här personen för att göra rätt för oss. Nej, inte det heller.
Nej.
Så ledarskapet från toppen är ju ruttet i den här frågan också.
Ja. Hur ser du på det sen, Rickard, att huvudarna har rullat nu? Vi har varit inne på Bowman. Quenneville fick lämna Florida till exempel. Det kommer ju bli ännu fler som ryker, gissar jag. Hur tänker du kring det hela?
Ja, jag vet inte om det förändrar någonting för Kyle Beach, men de är ju uppenbarligen inte positioner som ska vara ledare, även om det alla förändras med tid. Man ska väl bli förlåten för det man har gjort, men de verkar ju inte vilja ta något ansvar och kännas vid det här förrän det verkligen kom till den här positionen heller, så det är väl absolut inte mer än rätt.
Nej.
Men svårutrett också såklart,
att veta
vem som har gjort vad och sagt vad och vems ansvaret till slut var. Men så rörigt. Men så viktigt att det ändå tas på allvar att man gör någonting,
ja.
Någonting åt det.
Och även då fast vi har suttit här och man har smågråtit lite själv. Jag sitter ensam här i en studio och man ryser av allting man hör när ni målar upp det ni har varit med om också. Så på något sätt så känns det känns bättre. Det känns som vi skrinnar några skär framåt i hög fart och bara mosar den här tystnadskulturen. För det måste bort. Det är coolt att vara klok och gå åt andra hållet och våga stå upp. Så är det. Man får med sig alla, jag kan lova det. Var snäll vinner man på i längden. Helt övertygad om det. Hur känner du nu, Erik, när du har fått prata lite om det?
Jag vet inte. Det är fint det du säger. Jag sa det till Yvonne också. Jag sa det till min sambo Yvonne att... Det känns ändå hoppfullt på något sätt att allt det här kommer upp med Kyle Beach och Robin Lehner och Jonathan Edström och vi pratar om det i NHL-studion och det pratas om det och hela den här MeToo-rörelsen, alla kvinnor alla som har utsatts och även män utsatts för övergrepp och det är någon som är visselblåsare och börjar berätta och sen kommer det vittnesmål från alla möjliga håll att det finns verkligen hopp för framtiden och om vi som är vuxna och vi som är i ledarroller kan utbilda oss och lära oss och hur vi ska hantera människor så att de kan växa och må bra så kommer de här nya generationerna få en helt annan ingång
och få möjlighet att få hålla på med det som är det roligaste de vet. Och så jag känner också, jag tycker också att det känns hoppfullt att jag vet inte, jag lite grann nu, vi har ju förberett lister och allt möjligt som bästa spelare och allting, men jag känner bara att det viktigaste på något sätt är att vi fortsätter våga prata om det och vi lyssnar, och det finns de där ute som unga tjejer och killar som inte har kanske någon som lyssnar på dem, inte någon som de kan vända sig till, och att de känner stöd, att de inte är ensamma, utan
exakt så är det. Det finns hjälp att få. Det finns alltid hjälp att få. Det finns alltid någon att prata med. Även fast det känns som mörkast. Så är det ju helt klart, ja. Och jag tror att det är oerhört viktigt och betydelsefullt det ni gör båda här också. Att vi vågar prata öppet om. Det kommer vi aldrig sluta göra heller i NHL-studion på andra forum när det gäller hockeyn. Även fast hockeyn var en liten bit, så är det det som vi pysslar med, och det är där vi kan göra våra röster hörda. Då ska vi göra det också. Jag tycker vi andas lite, sen tycker jag ändå att vi avslutar den här podcasten med att bara ta ett litet hockeysvep också. Känns det okej, Rickard och Erik?
Får jag bara säga en sista grej? Förlåt att jag, alla de här mejlen och DM:en och som har hört av sig, tack för alla som har skickat, och det vi pratar om här nu, vi pratar ju om hockeymiljön mycket, men det gäller ju överallt i samhället, och det är ju, och vi är medvetna om att kvinnor är ju extremt utsatta för såna här saker, och så att det inbegriper ju alla oavsett kön och var man är, och så medkänsla och stöd till alla som hamnar i de här utsatta positionerna oavsett var ni är och vilket kön ni har.
Verkligen, verkligen. Istället så, och som sagt, vi har en del avsnitt sen tidigare också som ni gärna får gå tillbaka och lyssna på. Jag kommer ihåg Johan Thornberg som jag gjorde en lång intervju med, berättade också om fasansfulla upplevelser under sin hockeykarriärs början. Sök gärna upp det avsnittet i vårt podcastarkiv, och Erik Grönberg intervjun också när han var på plats här i studion då. Han har skrivit boken Inte ensam, aldrig glömd. Var också väldigt, väldigt gripande och så viktigt. Det är ett råd till alla föreningar där ute. Stryk några hockeyträningar och bjud in Erik Grönberg och ta en föreläsning och lyssna kring det han säger, eller köp hans bok och läs den och begrunda och ta del av, helt klart. Vi tar en kort paus.
Förlåt Niklas, en sista grej nu. Alltså, det blir så viktigt att säga att alltså, det borde ju vara en självklarhet på ledarutbildningar. Ska du bli ledare i våra sport som vi pratar nu, ishockey, då ska du ha lyssnat på Erik Grönbergs berättelse. Du ska ha lyssnat på Jonathan Hedströms berättelse. Det kan inte finnas. Det är jätteviktigt att lära sig inner- och ytterskär och utvecklas i själva sporten. Men för ledarna som ska hantera de här individerna som kommer med en dröm, de måste förstå och utbilda sig. Och där är Jonathan Hedström och Erik Grönberg. Jag har lyssnat på bägge deras föreläsningar. De är helt fenomenala. Det borde vara ett krav på förbunden att de ska vara med. Lägg pengar och resurser på det. Så det håller jag helt med om, Niklas.
Ja, och vi har Jonathan också i en lång intervju där, Jonathan Hedström. Och han berättade också i ett besök i studion om det han var med om när han var borta i NHL. Så viktiga, viktiga röster som jobbar stenhårt med detta. Och det är vi väldigt tacksamma för. Nu åker vi vidare. Via Play Hockey Podcast nummer 327, ett gripande avsnitt om tystnadskulturen som råder där ute, och sexuella övergrepp och trakasserier, mobbning, allting. Det är det vi har pratat om tillsammans med Erik Granqvist och Rickard Malin. Vi ska avsluta det här, och det blir lite kortare nu med fokus på lite ishockey också. NHL-läget där borta, Rickard. Lite märkligt att komma in på det nu, men vi gör ett försök ändå. Vad känner du? Ge oss en bild.
Ja, det har ju... Ja, jag vet inte var jag ska börja när du säger så heller. Det är precis så det känns. Men serien har ju börjat komma igång och satt sig lite grann. Och man ser ju trender och sånt lite tydligare efter snart 10 matcher för samtliga lag. Och det finns ju några som har verkligen visat framfötterna och kommit igång på det sätt man önskar. Jag tänker på Carolina framför allt, men även Florida har ju börjat fantastiskt bra. Och sen så har vi några i botten då, med Arizona som jag såg nog av, höll jag på att säga, första matchen vi hade dem i studion. de har tagit en poäng så här långt. Annars så är det ju som samma gamla vanliga toppen av poängligan. Det är McDavid och Dreisaitl och company. Så det händer väldigt mycket just nu, och man känner att det är merparten av ligan letar ju någonstans efter sina identiteter. Så det är den här månaden som kommer bli viktig.
Svenskarna då, Rickard? Vad sticker ut där tycker du just nu?
Ja, det är väl att det är väl ingen som sticker ut så där super mycket, utan vi hade ju Calgary också i studion här för någon vecka sedan eller ett par veckor sedan, och jag var trollbunden utav Elias Lindholms spel där när han gjorde hattrick. Och han har fortsatt vara den som han leder den svenska poängligan och väl den som har spelat stabilast. Calgary har också gått över all förväntan, får jag säga. Annars är det ju Lucas Raymond som är det positivaste som har hänt på svensk sidan. Annars är det nog samma att alla letar lite grann efter den där storformen eller alternativt försöker komma tillbaka på banan utav svenskarna. Det är otroligt många som är, jag ska inte kalla det för mellanskikt, för det låter taskigt mot Viktor Hedman och Gabriel Landeskog och alla de här fantastiskt fina spelarna vi har. Men än så länge så är det kanske inte någon som har slagit personbästa som Raymond och Lindholm och kanske i viss mån Buffalo svenskarna också. Så de är igång de flesta och gör det ganska bra, men inte den där super nivån än.
Nej, inte så att de tar in på en världsranking. Vi har ju alltid det via Play Hockey Podcast, en världsranking. Och det var ju en coach som toppade förra veckan, visst var det så? Eller för någon vecka sedan? Var det Sullivan som var uppe?
Ja, han fick klä skott, ska man inte säga, när något har varit bra. Men han fick symbolisera att Pittsburgh gjorde det så fantastiskt bra utan sina superstjärnor. Så jag gick emot reglerna, förlåt. Ja,
det får man göra här i via Play Hockey Podcast. Erik, du har ansvaret för världsrankingen nu. Vilka är de fem främsta spelarna i hockeyvärlden?
Ja, det här är ju en färskvara som, vilket gör att det blir lite variation på de här listorna. Och för mig är det, Rickard var inne på några av spelarna, men jag vill lyfta fram Alex Killorn i Tampa som har varit helt fenomenal. Han gör ju ett jobb precis bakom superstjärnorna där och är ju så oerhört nyttig för att de har kunnat ta sina Stanley Cup. Han är en av veckans stjärnor borta i NHL också. Han har gjort 6 poäng, 4 mål och 2 assist på de 3 senaste matcherna för Bolts. Framför honom så är det faktiskt en kille som heter Drake Batterson i Ottawa som jag är väldigt förtjust i. Ottawa som har ett ungt och spännande lag som också är en av veckans stjärnor och har också gjort 6 poäng den här veckan. Så att lyfta fram lite namn som kanske inte alla har hört, framförallt inte Batterson, men ni kommer att höra mer om honom. Men sen vill jag ändå damma av den här gamla Ein, zwei, Dreisaitl på tredje plats. Leons, den tyska supertanken som just nu toppar NHLs poängliga tillsammans med vapendragen där Connor McDavid. Så han är uppe på, sa jag tredje plats?
Japp, klart Dreisaitl ska vara trea.
Ja, jag sa det. Ja. Och sen är det ju som Markoolio sjöng, mål, mera mål. Ja, det vill vi ju ha och det får vi av Alexander Ovechkin. Jag var in på Elite Prospects i morse när jag vaknade. Hur uttalar han sitt namn egentligen? Då gick jag in där på Elite Prospects premium. Alexander Ovechkin. Ja. Han är på andra plats. Han har gjort 9 mål på de 9 första matcherna. 739 totalt. Gretzky hade 894. Det kommer närmare och närmare, boys. Och han kommer slå rekordet som vi har sagt förr. Men på första platsen. En jätte. Just nu universums bästa målvakt. Starter i OS-laget som Garpenlöv kommer ta ut om den här formen fortsätter. Jakob Markström. Aldrig sett honom bättre. Han har räddat 126 av de 127 senaste skotten han har fått emot sig. 3 nollor 4 senaste matcherna. Ja. Det här är, jag ryser när jag pratar om Jakob, för att vi har ju haft väldigt tunga ämnen, och ska vi lyfta fram en förebild så Jakob Markström, som är ju Rickard har spelat med honom i landslaget också. Jag har coachat honom där i Tre Kronor 2010. En sån här kille som kommer till omklädningsrummet med ett leende. Han älskar att stå i mål. Han har fått underbara härliga värderingar av sina föräldrar. och gör att man vill vara runt Jakob. Man vill vara i samma lag som Jakob Markström. Och det vill nog Lindholm och Flames-spelarna också, när han inte bara är en så extremt varm och godhjärtad person runt om isen. Han är också en vägg när han står där mellan stolparna. Så världslistan just nu toppas av Jakob Markström.
Ja, det är ju stort, det är ju riktigt, riktigt stort. Det blir ju intressant för Garpenlöv där med OS då, med tanke på att Lehner vill väl bara hänga med om han skulle vara första målvakt. Kommer han ju få tufft med om vi har världens främsta spelare nu då i en svensk målvakt. Hur ser du på målvaktssituationen där, Rickard? Är det konkurrens nu?
Jag tycker inte att man ska ta ut en målvakt som bara åker om man är första målvakt. Då är man ju inte riktigt där för att spela för sitt land och göra vad man kan. Det tycker jag är lite märklig kommentar, för att det finns ju att välja på för Garpenlöv, och det ska vara konkurrens på målvaktssidan. Den hetaste ska ju spela såklart, inte den som blir lovad på förhand. Men ja, han får väl spela till sig den positionen då, så det är inget problem.
Nej.
Men just nu så är ju Markström briljant. Det kan man ju inte säga något annat om, utan Calgary som sagt har överraskat och gör det väldigt bra. Det var ju lite förvånande med tanke på vilka otroliga problem både Markström och Calgary hade i fjol. Så de har hittat rätt.
Så är det ju. På tal om Garpenlöv där, så han plockar ut sin trupp när vi spelar in det här nu om en timme till Karjala, så drar de igång hans sista säsong som förbundskapten. Det kommer ju bli en häftig sådan, den resan som innefattar då både OS och sen ett VM i Finland. Ett riktigt VM för Garpenlöv. Det har ju varit lite haltande sådan, och ett inställt. Och sedan då det i fjol då, när det var pandemin som satte stora spår i den turneringen. Vad känner du där för namn som kan ta över Tre Kronor, Rickard? Har du funderat på det?
Vad känner jag för namn? Nej, det har du gjort så bra redan, tycker jag. Jag tycker det är svårt. Jag vet inte vilka som kan tänkas vara intresserade, så därav att det är svårt att droppa något namn som är... Jag vet inte hur intresserade de mest etablerade namnen vi har på tränarsidan faktiskt är av förbundskaptens jobbet. Så det är väl lite det som är akilleshälen, att sälja in jobbet som det finaste tränarjobbet i Sverige. Mm. Utan jag tror att de flesta andra av topptränarna dessvärre tittar på andra lösningar. Så nej, jag har inget klockrent namn för övrigt, förutom de som redan har nämnts.
Nej, det blir ju de, och det blir ju lätt av med Sam Hallam såklart. Dahlén hörde jag faktiskt också någon ta upp, det kanske var lite trevligt. Men jag har ju det här att jag tycker att förbundet ska tänka lite ny riktning där, att de ska slå ihop.
Det håller jag med.
Ja, det kanske är dags att ta sig vidare på något. Jag har ju länge förespråkat också att man ska coacha JVM till exempel, när man är förbundskapten för Tre Kronor, att man får lite mer matcher och lite mer matcher som gäller något. Vi får se om det kan vara någonting. Vi har ju pratat om det också där, Erik. Du var med i den diskussionen förra veckan. I övrigt, vi kan väl landa lite på SHL. Vad tycker ni om det här? Att man byter klubb, pangbom, från Örebro lagkapten där, Stefan Berg, så är man i Djurgården dagen efter och tränar. Gillar vi det? Vad säger du, Erik?
Ja, jag gillar det så tillvida att det blir en vinna för båda lagen. För det, Stefan Berg som har varit så bra för Örebro i tidigare säsonger. Han var ju i Malmö innan det, och är ju en otroligt stabil back och var ju dominant stundtals i fjol. Har ju inte fått det riktigt att stämma i år och fått minskad istid. Och då ett lag som Djurgården som är i desperat behov av det som Stefan Berg står för, tar ju mot honom med öppna armar. Så jag ser det som en vinna-vinna situation, och han kommer ju förstärka Djurgården enormt när de då ska försöka krabbla sig upp i den här kvicksanden som de just nu befinner sig i.
Vad känner du över det, Rickard?
Jag blir inte speciellt varken upprörd eller förvånad eller någonting annat, utan jag tycker att det här är en normal utveckling när det ser ut som det gör med reglerna, och det är väl jättebra att det går och få en ny start någon annanstans då. Och det bara önska lycka till. Och Djurgården behöver absolut hjälp på backsidan. Så det håller jag verkligen med om. Däremot så lite märkligt när det som jag drog lite grann uppmärksamheten till mig på är ju att just man har honom som lagkapten och sen får lämna under säsongen. Då är det något som inte riktigt stämmer som det ska.
Och jag som journalist då, jag blir också väldigt, väldigt nyfiken vad det kan vara. Det måste finnas en historia bakom det där. Har jag haft förmånen att få följa Varg rätt länge också, i och med att han var i Hockeyallsvenskan. Och han var ju i Malmö först, sen var väl i Västerås också. Jag kommer ihåg han retade upp klacken där i Örebro då, när Västerås hade spelat och vunnit hemma. Så åkte han fram och vi hade mikrofonen nära också. Drog han igång hela Västerås-klacken och skrek han bara: "Vem fan vill bo i Örebro?" Det var lite hets mellan de där lagen också. Oj. Och med tanke på att han är från Örebro. Så det händer ju mycket runt Stefan Berg. Men han har ju blivit en gedigen hockeyarbetare, får man säga. Med ett stort hockeyhjärta också. Kan säkerligen bidra med mycket. Men det finns garanterat en historia där bakom. Kanske något för Pink Panther att jobba med i veckan.
Ja, det
kan... Jag tror han ska få jobba med sig själv här.
Jag tror också det.
Och så ska Stefan Berg spela.
Pink Panther rycker nog inte ut i det fallet, men det var ju intressant. Normala, ett år sedan hade jag ryckt ut Niklas, men
jag får nog
ta hand om mig själv lite grann nu och ja.
Jag tycker vi låter det vara.
Se fram emot NHL-studion på lördag där vi ska återigen få analysera de bästa, njuta av de bästa spelarna på isen. Som förhoppningsvis beter sig bra mot varandra i omklädningsrummet.
Ja, det kommer bli mycket intressant. Det är ju mästaren som dyker upp på lördag också, Tampa. I möte där med Ottawa. Erika Karlsson kommer guida er. Jag kommer sticka iväg en liten sväng här så jag hakar inte på er. Men jag vet att ni kommer driva det här. Och underbart att Erika då gör säsongspremiär också. Ser du fram emot helgen, Rickard?
Ja, gemensamt. Det blir väl alldeles utmärkt. Då hoppas att du får en trevlig helg och så gör vi vad vi kan för att ta det där vidare på isen. Tampa har väl lite att bygga på också för att nå sin fjolårsform. Och jag är lite nyfiken på Ottawa även om de inte har gått så bra. Jag har ju flaggat lite för dem så jag hoppas att de visar sig från sin bästa sida.
18:30.
Tim Stützle där. Riktigt härlig tysk spelare som är fredig och så. Filip Gustafsson i målet som har varit extremt bra flera matcher han har spelat, Anton Forsberg. Så att det är ett ungt och härligt Ottawa som tar sig an de regerande mästarna med Viktor Hedman i spetsen. Kucherov kan vi nämna, han har ju skadat ljumskarna och blivit opererad och kommer vara borta 8-10 veckor.
18:30 på lördag alltså så är det NHL-studion via Play med samtliga matcher från världens bästa hockeyliga. Härligt nu också i och med att vi ligger lite i ofas med tiderna då. Det blir ännu bättre tider för oss här hemma nu när vi har ställt om klockan också. Det var härligt. Jag måste bara berätta det här med Ovechkin som du sa, Erik, när du sa Ovechkin. Han heter ju Ovechkin. O blir ju A på ryska. Vi hade det under hockey-VM en gång. Lasse Kink, den legendariska kommentatorn som ni har träffat båda två. Han var ju mycket inne på det där ryska spåret och i början av hockey-VM så skulle vi använda allting. Det skulle vara Ovechkin och det skulle vara Zjormin och det skulle vara Fjodorov, du vet då. Det slutade med att folk där hemma hade ingen aning om vilka spelare han var i stort sett. Och vi fick ändra det och gå tillbaka till de vanliga uttalen så folk hängde med Ovechkin och Fedorov och Zjormin, du vet. Det glömde vi säga till en av kommentatorerna som ju satt och jobbade stenhårt med det här och Kavalchuk och höll på. Han fick ju så mycket skit tyvärr då. Så det gick inte riktigt fram. Men det är ju lurigt det där med namnen. Men jag vet inte. Vi jobbar på. Jag tycker att hockeypubliken har blivit bättre att acceptera att det är lite olika ibland.
Ja, vi fick ju det senast när det var Matt Barzal som var väldigt... framträdande i Islander som man ofta brukar vara. Och då var det ju en av våra följare på Twitter som sa att förstod inte varför vi uttalade Matt Barzal. Men då skrev du att ja, men det är så han uttalat sitt namn själv. Och så gick jag in på Elite Prospects där och pronunciation och spelade in en snutt Matt Barzal. Yep. Och så skickade jag till honom. Och då fick jag ju, oj då, det är så du uttalar. Ja. Jag gjorde ju det faktiskt för något år sedan när vi hade Boston att jag gick in och lyssnade på Shara, hur det skulle uttalas. Och det är Shara. Då körde jag ju Shara i hela införstudion. Så det var ju kaos på Twitter. Vad håller jag på med? Så uttalas ju inte namnet. Nej. Så att det är en djungel det där. Men vi kör väl med Ovechkin då framöver. Eller ska vi säga Ovechkin?
Jag vet inte. Vad heter du i NHL, Rickard?
Ja, det var så lite tid där. Det var väl ingen som gjorde någon vidare.
Det gjorde ju
Rickard Wallin.
Ja, jag vet de frågade mig första gången när jag var i Minnesota. För det var ju Richard och Rickard som var det svåra. Eller Rickard. Eller, det var många olika. Men huvudsaken är ju att man vet vem man menar, kan jag känna. Och Ovechkin är ju så inkört där borta i Nordamerika eftersom det är faktiskt där han spelar och det är det vi följer. Så jag tror inte vi ska ta den målen och skapa någon... Om vi vill skapa förändring så tror jag vi gör det bättre om vi är med och bidrar till samtalet om det vi har haft i den här podden och förändra uttalen på de ryska namnen i hockeysammanhang.
Ja, jag säger som våran vän direktör Sörgen. I Skåne så heter jag Håkan och sen i Stockholm är det Håkan och så i Norrland så är det Håkan.
Typ. Och hur många dialekter finns det på ryska då, tror du?
Ja, exakt. Vi lämnar det där helt enkelt.
Ja, det är ju hundratal. Ja. Vet du vad han heter i Norrbotten då?
Nej.
Håkan.
Håkan. Ja, det är underbart. I min telefonbok står det bara Dirren när han ringer. Kommer säkerligen ringa.
Med R eller?
Ja, nej, utan R. Jag jobbar inte med R. Ja, det blev en bra avslutning och det fick Småland en liten käftsmäll också. Men det har varit mycket kärlek i den här podcasten. Väldigt tacksam för att ni är så öppna och att ni är så fina killar att ni berättar allting oerhört värdefullt att få ta del av. Rickard Wallin och Erik Rönnqvist, tack så mycket.
Tack själv. Vi brukar säga att det här är hockeyterapi ibland. Och det kan man väl säga att det verkligen blev idag. Men kramar till alla där ute. Vi tänker på er och som du sa tidigare, det finns hjälp att få om man är utsatt.
Verkligen, så är det. Och så får ni se och lyssna till Erik och Rickard när de pratar mycket ishockey i helgen tillsammans med Erika Karlsson. Tack också till Peter Sibnu för krönikan som han bidrog med och ofta gör i våra podcaster. Det uppskattas mycket, precis som våra samarbetspartner. Ni är bäst. Kärlek till alla hockeyvänner där ute. Det här var Viaplay Hockey Podcast nummer 327. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra, ja. Jag älskar det.
Det är mål, det är mål ju! Yeah.
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
Deflected in a save, rebound save! Oh, that was brilliant!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Viaplay Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.